Välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson. Och idag när vi spelar in podcasten så är det ju kung Karl XVI Gustavs 74-årsdag. Och i dessa tider så är ju inget sig likt och kungens traditionella födelsedagsfirande på Yttre Borgården är i år inställt.
Ja, men i vanliga fall så samlas hela familjen för att vinka från balkongen och kungen blir firad av Försvarsmakten och gratulanter och folk som kommer dit och vill uppmärksamma detta och säga grattis till kungen. Och man ser till och med barn som brukar få lämna över blommor i kungen. De står en sån här gullig rad och så får de ibland en kram eller får de ett handslag av kungen. Jättefint. Men i den här tiden så är inte det möjligt och kungen befinner sig ju fortfarande på Stenhammars slott tillsammans med drottningen. Det är där de sitter i isolering.
Och idag så planeras ju då för en lite mindre ceremoni på Kungliga slottet. En ceremoni som då högvakten ansvarar för. Det här sa Margareta Thorngren till Svensk Damtidning. Och det är alltid så att Försvarsmakten uppvaktar alltid kungen som nu fortsatt befinner sig på Stenhammars slott. Men kanske är det så att prins Carl Philip på något sätt kommer att delta då han är major. Vad tror du, Jenny?
Ja, kanske han befinner sig ändå i stan. Liksom. Mm. Bor ute på Djurgården. Så kanske vi får se det.
Vi får se vad som kommer.
Men det som är spännande är att när drottning Elisabeth fyllde 94 år förra veckan, då valde hon ju själv att ställa in det här traditionella firandet med salut, kanonskott. Hon ansåg att inte det var riktigt lämpligt den här tiden.
Nej, och därför så kontaktade jag faktiskt Försvarsmakten för att höra hur de tankarna såg ut nu kring kungens födelsedag. Och de meddelade då att man som vanligt ämnar att skjuta salut för kungen på hans födelsedag. Då det är just en gammal tradition som Försvarsmakten har. Och om möjligheten finns att genomföra den så önskar de att upprätthålla den här traditionen trots det rådande läget. Så klockan ett i vanlig ordning skjuts salut för kungen på hans födelsedag ifrån Skeppsholmen då. Tror du att det är någon som liksom kommer dra någon parallell där mellan Storbritanniens då mer ansvarsfulla kanske ställningstagande och hur man väljer att göra i Sverige? Tror du att det kommer diskuteras?
Nej, men alltså jag tycker lite grann att det är en icke-fråga. Och jag blev lite förvånad över att drottning Elisabeth ställde in sin salut. Jag skulle kanske mer förstå om Storbritannien befann sig i krig eller konflikt på något vis. Men jag tror att hon gjorde det av respekt. Och hon är också en sån person. Hon vill inte förhäva sig eller framhålla sig själv för mycket. Och det här med att kungen skjuter salut. Nej, men jag kan inte se att jag ser inte det som ett problem överhuvudtaget.
Nej. Ja, men det är väldigt tråkigt att firanden blir inställda och att varken vi eller kungligheter får träffa varandra utan att det är digitala möten som gäller. Och ja, saker längre fram blir också inställda. Vi vet ju inte hur det ser ut med kronprinsessan Victorias firande till sommaren och de olympiska spelen kommer också ställas in. Och när vi pratar om OS just så kommer vi ju med lättsamhet in på veckans podcastämne, eller hur, Jenny?
Ja, verkligen. För vi ska sätta fokus på kärlekshistorien mellan kung Carl Gustav och drottning Silvia.
Ja, för att i år så är det 44 år som kungen och drottningen har varit både äkta par och äkta makar. Och ja, kungliga kollegor helt enkelt. De har liksom varit allt i samma, kan man säga. Mm. Flera roller i en kärlekshistoria.
Mm. Och de har 3 barn, 7 barnbarn. Och de är fortfarande lika sammansvetsade trots allt de har gått igenom.
Men hur träffades de? Och hur startade liksom egentligen den här kärlekshistorien mellan kung Carl Gustav och drottning Silvia? Det är liksom det vi ska berätta nu i veckans podcast.
Och det började så här. Silvia Sommerlath från Heidelberg i Tyskland. Hon befann sig på VIP-läktaren vid olympiska spelen i München 1972. Hon var 27 år gammal och hon hade faktiskt redan hunnit bli chefsvärdinna. Så hon var ju en kvinna som ganska snabbt gjorde karriär. Hon var jäkligt duktig, det säger alla som har träffat henne på den tiden. Hon stod och pratade med olympiska kommitténs ordförande Willy Dom på VIP-läktaren när hon kände att någon tittade på henne.
Ja, det var nämligen så att vår kung hade då fått syn på Silvia och vände då sin kikare mot henne trots att hon bara stod 2 meter därifrån, vilket definitivt var en flört.
Och de hade ju tydligen haft ganska roligt åt det där. Och det här är för 48 år sedan. Och de här orden som kungen sa vid förlovningen, de är bevingade. Det sa bara klick.
Ja, verkligen. När han tog ner kikaren så skulle de ha mött sig ett leende och fallit ut i skratt. Och det var väl någonstans där det klickade, så att säga.
Ja, men kungen är flörtis, kan vi konstatera. Han var det då i alla fall.
För många hade ju väntat på att kronprins Carl Gustaf skulle liksom då hitta och presentera en flickvän, en blivande drottning. Och han var ju då 26 år gammal vid det här tillfället och var ganska kritiserad hemma i Sverige.
Ja, alltså medierna eller tidningarna skrev ju ofantligt mycket om honom. Han var en festprisse, det var nya tjejer hela tiden, han kändes inte seriös och det var häcklande kolumner vecka ut och vecka in. Alltså han levde under en stark press, att det var väldigt kritiskt och det politiska läget i Sverige då, det var ju också präglat av socialdemokratin. Man ansåg inte riktigt att monarkin var berättigad och det var ett annat politiskt klimat.
Mm. Och visst blev prinsen då allt uppvaktad, men det verkar inte som det var någon som direkt fångade kronprinsens hjärta till fullo.
Inte förrän han hamnade på VIP-läktaren i München, för att några timmar efter den här incidenten med kikaren så träffade han faktiskt Silvia Sommerlath igen. Det var på en cocktailmottagning för statschefer och kungligheter. Och då var kronprins Carl Gustaf lite smart, för han skickade fram sin adjutant för att be Silvia äta middag med honom och hans familj. Och hon tackade ja.
Ja, och med på den här middagen så var ju även prins Bertil och hans Lilian och Carl Gustafs syster Birgitta och hennes man. Och alltså, hur måste det ha varit att kliva in på den här tillställningen? Hon måste ha varit nervös, Silvia, tänker jag.
Hon var säkert jättenervös och hon klev ju rätt in i en helgalen tillställning. Ja. Alltså när prinsessan Birgitta vid ett senare tillfälle har berättat om den här kvällen i Svensk Damtidning, så har hon ju beskrivit det som att det var helgalet. De hade hunnit ta några glas innan Silvia anlände. Så alla var väl glada och spralliga. Och hon berättade då att prins Bertil, han ville leka tjurfäktning. Och eftersom Silvia hade en lång svart cape som tillhörde den här OS-dressen eller uniformen, så fick hon liksom hålla upp den. Och så låtsades prins Bertil och de andra att där var det röda skinket. Och Birgitta har liksom sagt då att stackars Silvia, hon trodde nog att vi var helgalna. Tänk att kliva in på en sån middag.
Ja, men alltså, det måste ju ha varit nervöst som det var. Och sen att den då är så lättsam att man liksom har någon form av...
Men det kanske är...
Ja. Det kanske var just det som gjorde det enklare. Men
ja, jag undrar också hur många glas hade de tagit innan de där lekarna började.
Ja, verkligen. Men senare på kvällen så gick ju faktiskt då kronprinsen och hans nya väninna till nattklubben Kinky. Namnet där kan man ju diskutera på den klubben. Där de faktiskt fastnade på bild tillsammans. Och det här är ju en väldigt berömd bild.
Ja, och det var ju där det började på något sätt. Men efter att kronprinsen hade rest hem till Sverige igen så utvecklade de den här relationen. De ringde till varandra ganska mycket. Sen började de resa till varandra. Resa mellan Sverige och Tyskland. Men det var ju en väldigt speciell situation. För att alla hade ju full koll på kronprinsen. Och var extremt nyfikna på vem träffar han. Vem ska bli hans nästa flickvän. Vem blir blivande drottning av Sverige. Så de var enormt bevakade av pressen. Och Silvia Sommerlath, hon fick ju ta det väldigt försiktigt för att ducka för kameror och reportrar.
Ja, och hon använde sig faktiskt till och med av peruker och ibland till och med av dubbelgångare för att undvika fotografer. Det låter så här helt galet när man tänker på det. Men i och med att folk hade sett dem tillsammans den här kvällen så var man ju väldigt uppmärksam på var Silvia befann sig.
Mm.
Och det var ju inte alltid så att hon lyckades med de här olika försöken till att gömma sig. Och när hon blev intervjuad i SVT i samband med sin 75-årsdag så berättade hon just då om en gång när hon var på, jag tror det var flygplatsen i Hamburg.
Mm.
Och det var någon fråga hon skulle ställa och då var det någon som då kände igen henne och sa då fröken Sommerlath, fast hon hade peruk på sig. Och då märkte hon väl då att det inte spelade så stor roll om hon hade peruk eller inte, i och med att hon blev igenkänd på flygplatsen, trots att hon försökte då. Men förstås så här, i försöket med liksom peruk på och ställer en fråga till någon och tror att man är helt maskerad. Mm. Och sen direkt påkommer. Det måste bli lite så här pinsamt.
Ja, men verkligen moment. En konstig situation.
Ja.
Men Silvia och kronprinsen, de... Alltså de träffades även på andra ställen. De reste flera gånger till Alperna för att åka skidor ihop i hemlighet. De åkte till Sardinien flera gånger för att segla tillsammans med kungens kompisar. Och det var ju mycket den här innersta kretsen som skyddade dem och som ofta hoppade in då för att hindra att fotografer tog bilder och sådär. Så att de hade ju en väldigt tajt, lojal kompiskrets.
Ja, verkligen. Och kronprins Carl Gustav och Silvia, de smög ju verkligen med sitt förhållande i hela 4 års tid, vilket är en lång tid. Men sen var ju då den här, en varm sommardag 1973, då de fastnade på en bild, en väldigt berömd bild. Det var då när Carl Gustav skulle tanka sin Porsche 911 på en bensinmack utanför Borgholm på Öland. Och där i passagerarsätet så satt ju då en brunett, och det var ju då Sveriges framtida drottning. Och det här fastnade ju på bild, och snart visste ju alla att de var ett par.
Men hur funkar det egentligen att ha ett distansförhållande på det viset när man är så igenkänd hela tiden?
Ja, det måste ju vara väldigt, väldigt jobbigt, tänker jag. Å andra sidan, i och med att de försökte ses mycket utomlands, så kanske det var lite deras räddning eller undanflykt, för att i Sverige och i Tyskland så var de ju oerhört igenkända.
Och jag tänker också att de hade aldrig lyckats med det idag, när alla sitter med mobiltelefoner.
Det är ett helt annat klimat, och också idag så reser man ju på ett helt annat sätt när tiderna ser annorlunda ut bortsett från nu. Mm. Och ja, men helt annorlunda mot då, såklart. Och som du säger, idag har alla en kamera i bakfickan, så var det ju inte riktigt då, till deras fördel.
Så de kanske ändå kom undan ganska smidigt ändå på något vis. Men ja, det var ju inte bara lycka och glädje i den här perioden, för att den här kärlekslyckan kantades också av tragedier inom kungens familj, och det var inga små sådana. För bara 3 månader efter att kronprinsen hade träffat Silvia då i München, då somnade hans mamma, prinsessan Sibylla, in. Hon led ju av tarmcancer och var väldigt, väldigt dålig. Mm. Så hon dog den 28 november 1972.
Ja, och knappt ett år senare så avlider ju då Gustav den 6 Adolf den 15 september 1973 klockan 20:35. Och då får ju då kronprins Carl Gustav, bara 27 år gammal, äntra rollen som Sveriges kung. Och han hade ju då vakat vid sin farfars dödsbädd i Helsingborg. Och samma dag som valet till riksdagen hölls så anlände han då till huvudstaden som monark den 16 september på Bromma flygplats, där bland andra statsminister Olof Palme tog emot honom.
Och där kan man ju också tänka att Olof Palme hade ju faktiskt varit ganska kritisk till den här blivande kungen. Han skrev ju också några sådana bevingade ord, att vi är bara ett pennstreck ifrån republik.
Just det.
När han talade om kungen. Så att, men nu var de ju nu var kungen i en helt annan roll.
Och när han då steg ut på slottsbalkongen där samma dag för första gången som regent, så skedde ju detta inför mer än 25 000 människor. Och det var ju också då han som han antog just för Sverige i tiden som valspråk. Och jag kan inte låta bli att tänka på det. Tänk att vara nykär som Silvia då, förälskad i den här kronprinsen och nyblivna kungen av Sverige. Och man måste ju, alltså, att gå igenom så här stora saker som Carl Gustav då gjorde. Att inte få synas tillsammans och kanske inte få finnas där vid den man älskar sida. Det måste ju vara väldigt jobbigt.
Det var ju säkert en utmaning, kan jag tänka mig. Och hon försökte nog stötta så gott hon kunde, för att det var ju också den perioden precis närmast den gamle kungens död. Då har ju kungen har ju berättat det, även prinsessan Kristina, att det var ju en tid av turbulens, och att hamna i den rollen som regent så pass ung, det gjorde att kungen hade jättesvårt att hitta sin roll och sin plats. Mm. Så Kristina blev ju ett jättestort stöd, men också de närmaste goda vännerna till kungen, för de fick också viktiga nyckelroller i hans nya, eller det hovet som han då skapade. Men som sagt, så jag kan tänka mig att det också var en period när drottningen kanske inte fick lika mycket plats i kungens liv, just i den här intensiva tiden i början där.
Men samtidigt är det kanske också just sådana här typer av händelser som också har gjort de två till ett väldigt starkt team i ur och skur.
Ja, men verkligen. Att det började dramatiskt.
Ja. Men... Och de, paret fick ju då fortsatt, trots de här stora, att han blev då kung och paret fick ju fortsatt leka liksom katt och råtta med pressen. Och i det så fann de ju mycket stöd hos prins Bertil och prinsessan Lilian, som genomgått där och då i mångt och mycket och fortfarande liksom dolde sin kärlek för allmänheten.
Mm. Ja, men så är det ju.
Men varför dröjde egentligen förlovningen med tanke på att de var ihop i 4 år och var uppenbarligen väldigt förälskade i varandra?
Ja, men det är ju en lång tid. Man får tänka att kungen var kronprins på den tiden. Och hans farfar Gustav VI, han hade en väldigt konservativ syn på äktenskap med icke-kungliga. Hans söner då, till exempel Karl Johan och Sigvard, de gifte sig kungligt och förlorade prinstitlar, sin plats i tronföljden och apanage. Och prins Bertil då, som var ett stort stöd för både Silvia och kungen, han fick ju i alla år axla det ansvaret som reserv. Mm. För kungen var ju ung, och om det var så att han på något sätt inte skulle anses lämplig som regent, då var det så att prins Bertil skulle rädda monarkin och liksom träda in i den rollen. Mm. Och han gjorde ju det och betalade ett oerhört högt pris. För att han fick ju inte gifta sig då med sin stora kärlek Lilian Craig. Och inte heller skaffa barn med henne. Utan de levde i ett inofficiellt samboskap i alla de här åren.
Mm.
Och det var därför som kungen inte offentliggjorde sin förlovning med Silvia Sommerlath förrän hans farfar inte längre var i livet.
Ja, och det man tittar tillbaka då, särskilt i historien kring Bertil och Lilian, så tycker jag är så himla sorgligt, just för att de var ju så himla förälskade i varandra och att den här väntan gjorde att de till exempel inte fick möjligheten att skaffa några barn.
Och de älskade ju barn båda två, så att det är klart att det är en livssorg.
Mm. Men man kan ju också då förstå Gustav VI Adolf i och med att hans två söner själva hade då blivit av med sin kungliga status och allt vad det innebär, att det hade ju blivit fel ifall att han hade då låtit kanske kronprinsen göra något liknande.
Ja, men det var ett låst läge. Han hade aldrig kunnat göra det.
Nej. Men den 12 mars då, 1976, så blev ju faktiskt medierna inbjudna till prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Och pressuppbådet var ju enormt och alla anade ju faktiskt vad som skulle avslöjas.
Ja, man kan ju nästan se med bilderna framför sig när Silvia Sommerlath och kungen sitter tillsammans i den gröna soffan som har kommit bli en symbol för kunglig kärlek i Sverige.
Mm. Och det var då de skulle offentliggöra de stora och efterlängtade orden.
På svenska.
På svenska?
Ja.
Vad ska vi se?
Ja, säg som du var.
Ja. Jag är mycket lycklig att är i Sverige. Och jag hoppas att... kan du hjälpa mig?
Nej, nu får du klara av det här, så jag tycker.
är det lite svårt att tala svenska. Därför jag har inte en lärare. Jag har only.
Endast.
Kungen att lära dig.
Ja, du är väl en bra lärare?
Ja. Jättebra.
Jättebra, yes. Tycker jag. Tillräckligt nog.
Hur gick det till när ni träffades första gången? Hur träffade man en kung?
Ja, det var i München på Olympiaden 72. Och du Silvia, det var en värdinna.
Mm.
Och vi träffades där. Och då så... Ja, då var det någonting som sa, som man alltid säger, klick. Och sen dess har det sagt klick hela tiden. Sant?
Ja.
Ja, det här är ju ord som man har hört många gånger om sedan den här dagen. Och det var ju väldigt härligt. Och jag tycker det här, just att de på ett skämtsamt sätt med media kunde prata just om att ja, det här får du klara själv, som kungen säger till Silvia. Det kändes som de var väldigt sammansvetsade redan där och då, även om de stod inför en väldigt sån stor och ny situation.
Jag tycker också att det säger någonting om relationen, att kungen också vill att hon ska vara självständig. Och det har ju betydelse, det hade ju stor betydelse för hennes fortsatta jobb som drottning också. Och det är fint.
Och där ska man också prata om, att man tänker att Silvia pratade då i början om att jag hoppas kunna fortsätta arbeta lite grann, sa hon lite försynt. Och titta bara på nu i backspegeln hur mycket vår drottning har gjort. Alltså det är helt otroligt, vilket viktigt arbete.
Verkligen. Och det rådde ju febril aktivitet på hela slottet, ända ner i slottköket. För att det var så här att förlovningen hade hållits hemlig även för hovpersonalen. Så det blir som en överraskning för dem också. Och kungens kokerska, Taimi Kivinen, hon hade 4 timmar på sig att förbereda en förlovningsmiddag. Det är bra gjort av henne. Och utanför slottet så hade det samlats jättemycket människor, flera hundra. Och de skrek och skanderade att vi vill se våran kung, vi vill se Silvia med. Och de väntade faktiskt inte förgäves, för vid lunchtid så kom det nyförlovade paret ut för att sätta sig i bilen. De skulle nämligen åka till prinsessan Kristinas hem, Villa Bejlon, där hon och hennes man Tord Magnusson skulle bjuda på lunch.
Ja, och efter förlovningen så lämnade ju Silvia Tyskland och flyttade då in hos prins Bertil och Lilian innan hon officiellt kunde flytta in på Kungliga slottet då efter vigseln.
Och sen gick det ju väldigt snabbt. Det var ju bara 3 månader senare som det var dags för kungligt sagobröllop i Stockholm.
Hur hinner man ens planera ett sådant stort brakande bröllop på bara 3 månader?
Ja, men jag tror att det är så här. För att kungens systrar hade ju gift sig. Så det hade varit flera bröllop. Och hovet har ju en sån här blueprint. Alltså de har ju ändå ett schema för hur ett kungligt bröllop ska vara. Så jag tänkte att de hade bara kunnat plocka fram det där planeringen och schemat och göra det lite pampigare, tjusigare. Ja. Men det är klart att det var en enorm apparat som sattes
igång. Och jag tänker liksom då som brudklänningen, den skapades ju av modehuset Dior. Jag menar, en sån sak tar ändå tid. Fick 3 månader på sig. Och det var ju många resor då för Silvia till Paris som hölls ytterst hemliga. Och ingenting kring klänningen fick ju såklart läcka ut i förväg. Och en bröllopsklänning, den ska väl provas och ändras flera gånger om.
Ja, men jag har sett en bild som är tagen ifrån Diors modehus. Där drottningen står framför en stor helkroppsspegel. Hon håller ett glas saft i handen. Och så är hon då iklädd den här brudklänningen. Och hon är så vacker. Och så är det en sömmerska som står och nålar nere vid släpet och nere vid follen. Och man ser i ansiktet på Silvia att hon känns så himla trygg. Hon ser inte ett dugg nervös eller orolig ut, utan hon bara är där i stunden och provar sin brudklänning.
Det var en väldigt vacker brudklänning i all enkelhet faktiskt. Alltså, den är ganska enkel men väldigt, väldigt stilren och tidsenlig. Alltså, man skulle kunna bära den klänningen likväl idag som då.
Verkligen.
Den är väldigt fin. Men dagen innan bröllopet, den 18 juni, så hölls ju en operagala på Kungliga Operan. Och där uppträdde faktiskt sånggruppen, eller popgruppen ABBA. Och hade då världspremiär med sin då Dancing Queen. Och den tillägnades då Silvia Sommerlath som Sveriges blivande drottning. Och det här är ju, när man tittar tillbaka, helt otroligt om man tänker på hur stor den låten är.
Mm. Och hur såg hon ut då?
Ja, men den blivande bruden, hon gjorde en riktigt sån oförglömlig entré som man har sett så många bilder av. Hon var ju liksom bländande vacker i en slank, helplisserad klänning med hög slits. En liten nätt spetsjacka, och för första gången så bar hon ju också ett diadem den här kvällen. Och det var ju då prinsessan Sibyllas egna älskling.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Diadem. Och nu nyligen så hade ju SVTs serie Kungliga smycken premiär, och då fick vi faktiskt reda på fler detaljer kring just valet av det här diademet. Och då var det prinsessan Kristina som berättade att hon själv hade väldigt många minnen kring det här diademet, i och med att hennes älskade mamma ofta brukade bära det. Och hon berättade även om hur Kristina själv och hennes systrar övertalade Silvia att använda just det här diademet på galan kvällen före bröllopet, just för att deras mamma på så sätt skulle få en egen plats och närvara under kvällen.
Det är ju väldigt fint tycker jag. Och Kristina, hon har ju själv burit det här diademet vid sitt bröllop 1974.
Ja, precis.
Och efter den här festföreställningen, då gav kungen, som det så fint heter, supé med dans på Drottningholm för cirka 200 inbjudna släktingar och nära vänner.
Ja.
Och dagen... Och då... Ja, berättar du.
Vad skulle du säga?
Jag skulle säga att dagen före den här festföreställningen,
ja, just det.
Då hade ju Silvia, för hon var ju fortfarande utländsk medborgare då, då hade hon fått Serafimerorden. Och den just bar hon faktiskt för första gången då på Kungliga Operan.
Så det var en stor kväll för henne. Dels bara den här orden och också diadem för första gången.
Mm.
Och sen alla blickar på henne. Och sen få en egen skriven låt av ABBA.
Det är verkligen inte dönt.
inte en dålig kväll.
Verkligen inte.
Nej. Men då dagen efter denna storslagna fest så var det ju faktiskt dags för bröllop. Den 19 juni 1976 så sa paret ja till varandra i Storkyrkan vid Kungliga slottet. Och det skulle sägas att både samma datum och samma kyrka gifte sig faktiskt kronprinsessan Victoria i senare.
Ja, just det.
Men inför 1200 gäster befann sig i kyrkan då och tog del av det här bröllopet, och en halv miljard tv-tittare i hela världen. För det här var ju inte bara stort i Sverige, ska sägas.
Nej, och det var Sveriges första kungabröllop i modern tid som tv-sändes.
Ja, och det har att göra med mycket att kungen själv ville att fler skulle få en närhet till det hela.
Mm.
Och det var ett smart drag.
Bra tanke. Han kanske hade sneglat på drottning Elisabeths bröllop kanske.
Ja, men jag tänker det. Och sett hennes omtyckta och uppskattade val. Men som sagt, Silvia bar ju då den här elfenbensvita klänningen från Dior. Och hon bar ju det här, de här vackra kamerna, kamediademet. Och det avslöjades även det i SVTs Kungliga smycken, att det var faktiskt kungen själv som önskade att Silvia skulle bära det här diademet. Och han tyckte det var mycket vackert. Och både prinsessan Birgitta och prinsessan Desiree hade själva använt dem vid sina bröllop. Och senare kom ju då även kronprinsessan Victoria att bära det vid sitt bröllop. Och jag tycker Silvia beskrev det här så himla fint. Hon pratade just om att precis som alla andra äktenskap så är också det här diademet väldigt skört och väldigt delikat. Och det tyckte jag var väldigt fint beskrivet.
Ja,
och man förstår
verkligen
då att det passar bra i sammanhanget med just denna kärleksfest.
Ja, och det har ju blivit ett kärleksdiadem då, eftersom så många kungliga brudar i Sverige har burit det. Men det var ju en väldigt speciell stämning i den här dagen i Stockholm, men också inne i Storkyrkan. Den var dekorerad i ljusa färger, blå riddarsporrar och rosa lövkojor. Och det var ju faktiskt det första kungabröllopet i Sverige sedan 1797. Mm. För då gifte sig den 21-årige Gustav den sjätte Adolf. Nej, det här är helt fel.
Fjärde.
Gustav den fjärde Adolf
i Stockholm.
Det var ju tur att jag bara tänkte, vad säger jag? Nej, han gifte sig med 16-åriga prinsessan Fredrika av Baden. Och Gustav den fjärde Adolf, han är ju alltså då vår kungs morfar helt enkelt.
Oj, men den är inte rätt att hålla
den
koll
är
på.
Men bröllopet var ju även historiskt på ett annat sätt också. Ja. För att Silvia var den första icke-kungliga personen som blev drottning av Sverige sedan Karin Månsdotter gifte sig med Erik den 14, 1568.
Alltså det hade ju gått några år sedan dess, så att säga, innan det var dags för bröllopet igen. Men efter då vigselakten så färdes ju det nya, som de då titulerade sig, kungaparet i kortege genom ett väldigt folkfyllt Stockholm. Och på Skeppsholmen så gick ju kungaparet ombord på Vasaorden för resa över strömmen till Logårdstrappan på Skeppsbron. Och kajen hade ju då förvandlats till en vacker blomsteräng där 224 spelmän från Dalarna stod uppställda och bjöd på vackra toner när de gjorde entré.
Och det var så fint. Jag minns ju bilder från den här tiden, för att kungen och drottningen, de gick ut på balkongen ovanför Lejonbacken. Mm. En ganska stor stenbalkong. Och kungen sa, vi är så lyckliga. samtidigt som man lyfter drottningens arm i någon slags så här glädjestrålande gest. Det är en vinnarskest också.
Verkligen.
Och den, såg vi, den såg vi även hos Madeleine och Chris när de
ja, visste sig. Jag skulle precis säga det, att Chris gjorde exakt samma grej. Och de hade blivit lite inspirerade att säga yes,
we did it.
Och de hade ju väldigt tur, för att precis efter att de då gick in från balkongen, då kom ju faktiskt regnet.
Ah,
wow. Så hade det inte riktigt blivit samma effekt med kortegen där om det hade regnat. Men de klarade sig, för sen var det dags för en bröllopslunch. Och den hölls ju då i Vita havet, där prins Bertil var värd. Och han höll ju ett väldigt personligt tal där han hälsade drottning Silvia välkommen till Sverige och till familjen.
Jag tänker att prins Bertil var ju... Alltså han var väl den som stod närmast brudparet ändå av de här kungligheterna, förutom systrarna. Och den, alltså den äldre... Bernadotten som liksom fick ikläda sig både far och moders roll på något vis då vid det här bordet, för att kungens mamma och pappa levde ju inte längre.
Nej.
Däremot och sen... så satt ju Silvias mamma och pappa satt ju med såklart, och de höll ju tal också. Och det finns en rolig anekdot där som jag kom på nu. För när drottningens pappa skulle hålla tal så var han ganska nervös, och det kan man ju förstå.
Det kan man förstå, 100%.
Ja, men då hade faktiskt drottningen skrivit en liten lapp till honom att han inte skulle oroa sig, som hon liksom smugglade över till honom. Och så hade hon undertecknat med, jag hoppas jag säger rätt nu på tyska, men Kätzchen eller något sånt där, lilla kattungen, som var hennes smeknamn i familjen.
Ja, vad fint!
Ja, men jättefint!
Precis som man kan behöva där när man känner pulsen går upp lite väl mycket innan man ska ställa sig upp och hålla det här talet på den här platsen i det här tillfället.
Jag vill ju veta vad de åt, Sara. Vad åt de?
De åt väldigt mycket gott, och det är mycket som jag inte kan uttala på den här menyn.
Vi försöker tillsammans. Jag har tjuvkikat på den.
Ja.
Men det började
vad säger
med
man? Geléad?
Konsumé.
Konsumé med kaviar. Alltså
jag tror att konsumé, det är någon slags buljong helt enkelt.
Ja, kanske, jag känner nu att det här är en sån sak som jag tror farmor blir lite putt på, att jag inte har koll på vad det är. Sen var det då inbakad laxfärsmos. Alla drottning Silvia.
Oh.
Kall skogsduva med gåslever och
chaud froid sås.
Ingen meny för en vegetarian.
Nej.
Och sen var det då färska smultron med vaniljgräs och vispgrädde.
Och på
det lät godare, tycker jag.
Ja, verkligen. Och på bordet så stod ju såna här stora, fina bröllopskrokaner som var dekorerade med rosa marsipanrosor. Som hade bakats av operakällens konditormästare Dag Öster.
Ja, det var ingen dålig lunch.
Vilken lunch, ja.
Och bröllopsresan, den gick till Hawaii.
Och sen fortsatte de då till Botswana, till det här storviltsreservatet Chobe.
Och det är väl faktiskt Meghan och Harrys favoritställe. Det var ju där de förlovade sig.
Alltså, Botswana har väldigt mycket kungliga vibbar, kan vi konstatera.
Yes. Mm. Och sen så återvände ju då kungaparet till en välförtjänt sommarsemester på Solidens slott på deras älskade Öland, där de också då hade fångats på bild några år tidigare.
Ja, men visst.
Mm. Och de första åren som gifta så bodde ju faktiskt kungen och drottningen på Kungliga slottet i prinsessan Sibyllas våning.
Och ett år senare så föddes prinsessan Victoria 14 juli 1977.
Och Victoria, hon blev ju då, hon föddes ju som prinsessa, men blev kronprinsessa efter successionsordningens ändring 1980.
Och det innebär ju att Carl Philip, han var ju faktiskt kronprins i, vad var det, 9 månader? För han föddes den 13 maj 1979. Men han blev ju då snäppet under Victoria, och han är ju numera prins.
Precis. Och år 1981 så flyttade ju familjen ut till Drottningholms slott, och året därpå så föddes ju prinsessa Madeleine.
Och det är ju fint. Jag kan tänka mig att tankegångarna gick så att de behöver bo någonstans där det är nära till naturen, där barnen kan springa omkring. Det kan man ju inte riktigt göra på samma sätt på Kungliga slottet. Och där har ju också kungens barnflicka berättat att de fick ju skjutsa runt med Victoria när hon var liten för att komma ut liksom till skogmark och natur och sådär. Och det var ju skönt att de slapp.
Det fanns nog naturligt att flytta dit, och sen är det ju fantastiskt vackert där ute.
Det är så fint. Och de håller ju parken i tipptopp. Och sen finns det delar av Drottningholm som liksom är innanför det här privata området där det också finns gångstigar och sånt. Och det var ju där Daniel sen friade till Victoria.
Just det.
Men vi måste ju konstatera en sak. Och det är ju att det här bröllopet, det kommer ju förändra Silvia Sommelats liv från grunden. Mm. Men även svenskarnas syn på kungen och monarkin. För att kungen var ju bara 27 när han blev kung, 73. Mm. Många ansåg att han var omogen, inte redo för uppgiften. Och han hade ju också haft liksom många år av, ja, men det var fest med kompisgänget, nattklubbsbesök. Och veckopressen pekade ut massa potentiella flickvänner hela tiden. Och just att det skrevs väldigt mycket kritik och elakheter om honom. Så man kom faktiskt att säga, och man säger än idag, att drottning Silvia räddade den svenska monarkin. Mm. För att hon gjorde ju så att kungahuset blev populärt igen. Och man fokuserade mycket då på den här unga drottningen och på barnen som kom. Och jag tror också att kungen hittade ett annat lugn i sin roll. När familjen
kom. Och sen tänker jag också liksom att i och med då den här förändringen, han träffade Silvia, det stundade bröllop, så tog ju då kungen lite också med sitt valspråk då för Sverigetiden ett steg att också modernisera lite. Han påbörjade inte det genom att också göra det lite mer öppet. Exempelvis då med tv-sänd bröllop och så vidare. Och det är ju lite, som vi var inne på tidigare, samma taktik som drottning Elisabeth använde när hon då valde att tv-sända sin kröning och sitt bröllop. Att man liksom kortar den här distansen mellan kungahuset och folket, vilket gör att det ökar i popularitet.
Ja, det ser man ju också att i väldigt långsam takt, men ändå så har han ju moderniserat ännu mer. Han tog ju bort hovnigningarna till exempel, det tyckte han var fjantigt bara. Men också så här skapat en struktur på hovet som mer liknar ett företagskonstruktion, en sån struktur, än kanske ett gammaldags hov. Så att han har gjort många förändringar.
Men det här är ju ändå lite av en saga på sitt sätt. Kronprinsen av Sverige fick en kvinna av folket, vilket även såklart har bidragit till att kungen själv varit väldigt förstående i liksom barnens val av livskamrat, där kärleken på något sätt alltid fått tagit plats och varit just störst av allt, som prins Daniel själv valde att kalla det.
Jag kommer göra allt jag någonsin kan för att du ska förbli så lycklig som du är idag. Victoria, störst av allt i kärleken. Jag älskar dig så.
Och sen har vi ju även då några snabba kungliga nyheter. Eller hur, Jenny?
Ja, men det har vi. Och de handlar om Harry och Meghan. Den första är att prins Harry, han ska vara med i barnprogrammet Thomas och hans vänner när programmet fyller 75 år. Och Thomas och hans vänner, det handlar om ett litet lok och hans äventyr med kompisarna. Och alla som har små barn hemma har garanterat sett det på tv. Och Harry, han har faktiskt avslöjat att det här var ett av hans favoritprogram när han var liten. Så han har spelat in ett specialmeddelande som då ska visas innan det här speciella avsnittet går på tv. Och i det så figurerar även drottning Elisabeth och prins Charles som små tåg.
Ja.
Och brittiska hovet, de har bekräftat att drottningen har känt till det här en längre tid. Och inspelningen gjordes redan i januari, helt enkelt.
Just det. Och det sägs ju även att Meghan och Harry har varit delaktiga i en ny bok. De har gett intervjuer till två journalister som de är bekanta med. Och boken som heter
Truly Modern Royals, The Real World of Harry and Meghan.
Alltså.
Det är ambitiöst namn, måste jag säga.
Verkligen, att den kommer att handla om Mexit.
Ja, alltså jag kan ju bara gissa att författarna kommer måla upp en ganska smickrande bild av det här paret.
Ja. Frågan är vad resten av kungafamiljen kommer att tycka om där och tycker om där.
Ja.
I augusti, 11 augusti räknar vi med att den finns. Och då kommer nog inte vi vara de enda som vill ta del av denna bok.
Den vill jag verkligen läsa. Jag skulle vilja se deras sida av saken faktiskt.
Ja. Vi har fått in lyssnarfrågor också och vi är faktiskt väldigt, väldigt glada när vi får det och vi vill gärna ha fler. Och hur skickar man in en fråga, Jenny?
Ja, man skickar in genom att skriva till kungligt@aftonbladet.se.
Och förra veckan så fick vi bland annat, det var inte en fråga men det var en lyssnare som skrev att hon uppskattar vår podd och att det har blivit lite till en fredagstradition. Och det tycker jag var väldigt glädjande att höra.
Ja, men jag blir jätteglad också. Det är väl härligt att ha det som fredagstradition.
Ja, superhärligt.
Första frågan kommer från Lovisa och hon skriver så här. Hej Sara och Jenny, tack för er underbara podd. Jag har flera frågor. För det första, säger man diadem eller tiara?
Ja, och där, den vill jag svara på då, hur jag ser på det hela. Att så här, idag kallas de flesta tiaror för diadem, när man pratar då svenska. Tiara är ju egentligen det engelska ordet för vad som svenska är ett diadem. Och själv så säger jag alltid diadem efter att ha lyssnat till Magdalena Ribbing som förklarade det hela just så. Och för att använda ordet tiara på svenska så ska det beröra ett väldigt mycket högre diadem. Alltså ett pampigare och mäktigare variant. Exempelvis då kanske kröningsdiademet som vi har sett på drottning Silvia flera gånger. Diadem och tiara är egentligen alltså samma sak men beskrivs olika beroende på om man pratar svenska eller engelska.
Mm. Det här är också en fråga för dig, Sara.
Ja.
Vad är historien bakom diademet som prinsessan Eugenie bar på sitt bröllop?
Det var ett väldigt fint diadem. Och alla blev lite förvånade när man såg det. För det är ett diadem man inte har sett så mycket. Det tillverkades 1919. Greville Emerald
Kokoschnik.
Greville Emerald Kokoschnik Tiara fick Eugenie då låna av sin farmor, drottning Elisabeth. Och från början så tillhörde faktiskt inte det här kungafamiljen, utan det var societetsdamen Margaret Greville som aldrig själv födde några barn, utan testamenterade alla sina smycken till då drottning Elisabeths mamma, drottningmodern. Och det här vackra diademet, det är tillverkat av platina och prydd med såväl briljanter som diamanter. Och i mitten av det här diademet så sitter ju en enorm 93,70 karats smaragd, omgiven då av 6 mindre stenar.
Men så, det här är jättespännande, för jag undrar så här, den här Margaret Greville som testamenterar sina smycken,
ja.
Det här måste vi gräva i sen, men var hon god vän med drottningmodern?
Ja, de var goda vänner, och i och med att hon inte födde några barn och visste då att den dagen jag går bort så kommer ju de här smyckena, vart ska de ta vägen? Och då var hon väldigt mån om att de skulle då till den brittiska kungafamiljen.
Smart, bra.
Så att, och då, väldigt stort, det skulle hon veta nu. Kanske hon rycker till i graven då när det fick vara med på ett kungligt bröllop. För det är faktiskt väldigt, väldigt stort, tänker jag.
Och riktigt till i graven.
Ja, så. Man måste få ta vissa saker med viss lättsamhet.
Det får man.
Ja, du, Sara? Nu kommer nästa fråga. Då ska jag ställa dig här. Ja. Läste att prinsessan Eugenie bar en tiara / diadem då för första gången på sitt bröllop. Stämmer detta? Om ja, varför har hon inte burit något sedan dess?
Jag kan inte svara på om det var allra första gången hon bar ett diadem. Möjligtvis första gången ett så här kungligt diadem från samlingen. Men det är lite grann så här, i Storbritannien så bär man inte diadem som ogifta på samma sätt. För diademet är en symbol för äktenskap. Mm. Men det finns ett undantag här. Och det är om man är född prinsessa. Då kan man enligt tradition bära diadem innan dess.
Mm.
Sen finns det massor. Alltså Storbritannien är fantastiskt. De har ju en hel liksom, bunta med regler kring detta.
Mm.
Enligt tradition då också så ska man inte bära diadem före klockan 6 på kvällen. Undantaget bröllop. Det finns massa undantag för såna här grejer.
Mycket undantag och mycket regler.
Ja. Och så ska man endast då bära diadem om klädkoden är smoking eller finare. Helt enkelt.
Mm.
Och i Sverige så får prinsessorna ofta sitt första diadem när de fyller 18. Och sen var det ju förr i tiden jättevanligt att prinsessor fick ett diadem i lysningsgåva inför bröllopet. Och det fick ju även prinsessan Sofia nu när hon skulle gifta sig.
Just det. Och det är också faktiskt så som väldigt många diadem och smycken har bytt kungafamilj, kan man säga. Förr då när man giftes bort till en annan kungafamilj så fick man ju ofta ett diadem ur samlingen i lysningsgåva. Och sen då. Det är mycket så diademen kom till Sverige, det är också mycket så diademen har försvunnit.
Mm. Sara, nästa fråga. Vad tycker du om avsnittet Kungliga smycken på SVT?
Underbart! 30 utropstecken. Nej, men jag tycker det är en fantastisk serie och det är väldigt intressant just för att man får reda på mycket detaljer och många detaljer som man faktiskt inte har vetat om tidigare. Så jag tycker det är ett välgjort program och jag tycker det är synd att det bara var 2 delar.
Man hade velat se mer, ja.
Det hade man verkligen att göra. Ja. Nu kommer den sista frågan då från
Lovisa
här. Hörde att prinsessan Beatrice bröllop har blivit uppskjutet. Har de gått ut och meddelat det nya datumet?
Nej, det finns inget nytt datum. Inget som har meddelats. Men allt tyder på att bröllopet, det kommer inte att kunna genomföras som planerat såklart. Jag tror de skjuter upp det minst ett år.
Mm. Det låter rimligt.
Mm. Ja.
Just det.
Eller att de gör en mindre, liten ceremoni bara för sig själva. Liksom.
Vi får se hur det blir.
Det här är också för dig. I programmet Kungliga smycken, vi återkommer till
det. Var inte sista frågan också. Det var en till fråga från...
Ja. Så nämner Silvia, drottning Silvia sjukhuset i Madeira. Vad är historien kring det här sjukhuset? Är det fortfarande ett sjukhus än idag?
Det är fortfarande ett sjukhus än idag. Och historien är som sådan att år 1853 så grundade kejsarinnan Amelia ett sjukhus just där för behandlingen av lungsjuka personer. Och det är efter att hennes egna dotter Maria Amelia av Brasilien avlidit i tuberkulos. Och vid sin död då, så testamenterade kejsarinnan sjukhuset till sin syster, drottning Josefina av Sverige. Hon var ju gift med kung Oscar den första. Och år 1877 så omvandlade drottning Josefin det här sjukhuset till en stiftelse. Och senare samma år otog sig då Sankt Vincent-orden i Paris att driva verksamheten vidare då i den här stiftelsen. Och det här är en tradition som än idag, nästan 1,5 sekel senare, bärs vidare av de här skickliga systrarna. Och kronprinsessan Victoria har besökt sjukhuset flera gånger. Och drottning Silvia, hon var där senast 2017. Och kungen och Silvia stödde fortfarande den här verksamheten.
Ja, spännande.
Mm. Det är också en grej man skulle kunna prata mer om någon gång.
Det får vi göra.
Ja.
Vi har en fråga här från Ingrid också.
Mm.
Hej, tack för en bra podcast. Jag har förslag på ett ämne som ni skulle kunna prata om i er podcast. Prata mer om de lite mindre monarkierna i världen, till exempel Liechtenstein och Bhutans monarkier. Mm. Jag upplever att många vet mycket om de större, men inte så mycket om de mindre. Och min fråga är, varför Liechtensteins monark och tronföljare bara kallas prins?
Mm. Det är ju en väldigt svår fråga faktiskt.
Mm.
Men det är väl så att självständiga statschefer i mindre länder eller landområden tituleras som prinsar eller furstar. Och så är fortfarande fallet när man då refererar till statsöverhuvuden i Andorra och Liechtenstein och Monaco.
Men det som gör det svårt är ju att titlarna används på lite olika sätt i världen.
Ja.
För att den kan också användas som en vanlig adelstitel, likväl då som en titel för en regerande kung. Ja. Men om man fokuserar på Sverige och hur vi menar idag så är det precis som du säger, Sara. Även om vi gör det lite enkelt så är det precis så. Att i mindre länder och landområden, självständiga statschefer. Ja.
Då fick vi till det. Ännu ett kungligt avsnitt har vi
producerat.
Och vi har hunnit med mycket. Och som sagt, skicka gärna in fler frågor till oss. Och glöm inte att följa oss på sociala medier där vi uppdaterar kungligt varje dag. Vad heter du där, Jenny?
Jag heter på Instagram Kungligt med Jenny.
Mm. Och jag heter royalistan.se där. Och för att inte missa något podcastavsnitt så tycker jag att ni ska trycka på prenumerera-knappen. För då får ni en notis varje gång vi släpper ett nytt avsnitt varje fredag.
Och frågor skickas till kungligt@aftonbladet.se.
Superduper.
Super.
Ha nu en fin lång helg. Ta hand om varandra och ni får fira på ett nytt och annorlunda sätt. Och så hoppas vi på en ljusare Valborg nästa år.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.